Nåd vare med er alla och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Jag utan dig ej känna kan, min store Gud och frälsarman, upplys mig därför med ditt ord, var dag jag går på denna jord. Amen. Jag har tagit mig friheten att välja en text för den här söndagen. Och då läser vi från andra Korintherbrevet i det tredje kapitlet, verserna 4 till och med 6. Orden lyder så i Jesu namn. En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är en evig sanning. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. När Paulus och de andra apostlarna predikade evangelium om Kristus, när de erbjöd syndernas förlåtelse åt alla människor, inte genom laglydnad utan genom tron alena, så blev de ofta motsagda av judarna. Apostlarna predikade Kristus alena till salighet. Då kunde judarna säga: de förkastar Mose och profeterna. Ty de sa att Mose och lagen, det är det som är vägen till salighet. Men också bland de andra kristna så kunde apostlarna möta motsägelser. När vi lutheraner skiljer mellan lag och evangelium, så reagerar många gånger de reformerta. De säger att denna starka åtskillnad, den är inte så viktig. Den fria viljan och avgörelsen, den har ett så starkt inslag att delningen mellan lag och evangelium, den är inte så viktig. När beslutet ligger hos människan själv, då blir delningen av lag och evangelium av helt underordnad betydelse. Kära vänner, vi säger tvärtom. Precis som bibelordet. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Det är därför som Paulus i vår text vill visa skillnaden. Han kallar lagen och evangelium för två olika ämbeten. Lagen kallar han dödens ämbete och evangelium andens ämbete. Han slår fast att andens ämbete har mycket större härlighet än dödens ämbete. Och evangelium har ett mycket större härlighet än lagen. Lagen kallas i Bibeln för bokstaven. Lagen dödar oss. Den tar bort ifrån oss vår egen tillförsikt. Lagen gör oss till syndare. Den känns inte bra för den naturliga människan. Men ändå så är lagen Guds redskap i ett led och hans strävan att föra oss till honom. Lagen påminner hela tiden: tala inte illa om din vän. Håll hastigheten på motorvägen. Ha inte begär till det vackra huset som du ser din granne äger. Man brukar tala om lagen som Guds främmande verk i oss. eller att Gud handlar med sin vänstra hand i lagen. I motsats står anden, evangelium. Det ger oss ett budskap som inte på någon del beror av oss själva. Eftersom det talar om en nådig Gud, så väcker detta budskap glädje, frid och tro. Evangelium ger oss ett glatt sinne och gör oss tacksamma för det vi har. Ja, för det mått som Gud i sin stora nåd har mätt ut till var och en av oss. Evangelium är Guds egentliga verk. Det är hans högra hands verk. Lagen är alltså inte ensam tillräcklig för att föra någon av oss till tro. Men den behövs, som vi har hört denna helg så många gånger, för att väcka oss, för att väcka dig till insikt om att går du på den vägen som du själv tycker, så går det illa. Du behöver en frälsare. Därför ska lagen predikas till den som lever i självsäkerhet och obotfärdighet. Jesus själv, han är den store pedagogen. Och vi hörde det här om dagen av Tor Jakob. Men skriften ska vi alltid ha för ögonen. Den rike ynglingen, den är berättelsen eller liknelsen, den är så strålande exempel på när Herren Jesus undervisar. Herren Jesus, han var den mästare som alltid rätt delade lag och evangelium. Det är inte som vi kötsliga människor som kan ha fel. Herren Jesus, han tog aldrig fel, för han visste precis vad som fanns i människan. Den arme man som ville komma till Herren Jesus på lagens väg, han fick ett ännu svårare bud av Herren Jesus. Han skulle sälja allt vad han ägde. Och så blev han en av de tragiska gestalter som Bibeln tar som ett varnande exempel. Men ändå, för honom att följa Herren Jesus, det hade varit långt mer värt än allt det han ägde. Han visste inte vad han gick miste om när han ville komma på lagens väg till Herren Jesus. Den som har sett sin synd och är bedrövad över den, han behöver höra evangelium. Den som söker förlåtelse för sina synder ska inte behöva blanda in några egna prestationer i vägen till Gud. Utan en sådan ska få höra ett fritt evangelium om syndernas förlåtelse och frälsaren. Man får inte göra evangeliet till lag genom att sätta något som helst villkor. Evangeliet är alltid helt fritt, villkorslöst, gratis. Vi hade också uppe häromdagen den förlorade sonen. Han hade sett att han var på fel väg. Han hade fått nog av sitt liv i sus och dus. Han tänkte på sin fars tjänare hemma som hade det bättre än han själv när han vaktade svinen. Han vände om och han gick tillbaka till fadershuset. Men inte stannar fadern honom när han ser han är på väg. Ha, stopp ett tag. Vänta lite. Du kommer för tidigt. Nej, evangelium säger kom nu direkt. Inga villkor. Inga krav på denne förlorade son. Utan allt är färdigt. Du behöver höra evangelium. Du behöver få den öppna fadersfamnen. Ett annat exempel ur apostlagärningarna, så var Paulus och Silas i fängelse och de sjöng och de bad, och plötsligt så öppnades både väggar och dörrar och fångvaktaren ville ta sitt liv. Och Paulus och Silas lugnade fångvaktaren med orden: vi är alla kvar här. Han behövde denne fångvaktare i sin skräck. Han som var färdig att ta sitt liv. Tvärt emot den rike ynglingen så var han svag i sig själv och behövde hjälp. Nåd och förlåtelse. Paulus han sa inte: stopp ett tag, vi får vänta till imorgon bitti. Vi ska först ha lärosamtal. Nej. Han och hans husfolk blev döpta samma natt. Så är det fria evangeliet. Hade vi inte haft en frälsare som hållit lagen i vårt ställe, då hade vi aldrig kunnat predika detta fria evangeliet. För det var ju så här att efter syndafallet så krävde Gud en fullständig laguppfyllnad. Och det kunde bara en klara av. Och det hörde vi om igår, vad det kostade honom i hans passiva lydnad, vad han fick utstå av lidande, död, han var genomborrad. Men han gjorde också en annan sak. Hans aktiva lydnad, han höll lagen i vårt ställe. Och denna seger och denna lagfullkomna, den var lika viktig som döden på korset. Hade han inte vandrat i Kanans land som människa och hållit lagen till den sista pricken, så hade vi inte kunnat predika det fria evangeliet. I hans mänskliga gestalt uppenbarade sig Gud i all fullkomlighet. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Med Guds andes hjälp så levde och dog han i en trohet mot sin himmelska fars vilja. Han visade vad det innebär att verkligen vara Guds avbild. Att han som människa fick återspegla Guds väsen på alla sätt. Ja, allt. Jesus var allt det som människan ända sedan begynnelsen varit avsedd att vara. Men som hon aldrig hade lyckats med. Och han svek inte sin uppgift utan höll ut in till döden. Trots misshandel, avrättning och korsfästelse. Genom detta liv i absolut lydnad mot sin fars vilja blev Jesus den första människan som någonsin uppnått det mål som den första Adam skulle ha nått många tusen år tidigare. Om han inte hade vänt Gud ryggen. Jesus blev den första människan som uppstod igen till evigt liv. Den första som föddes ifrån de döda. När Guds lag får tala, då står hela världen med skuld. Det är detta som Paulus menar när han säger att bokstaven dödar. Bokstaven betyder här, som sammanhanget klart visar, lagen eller budordet. Men vem kan då bli frälst? Vi kan försöka undgå, du och jag, lagens krav genom att tumma eller ändra på bokstaven. Vi har en röst inom oss, var och en av oss, som hela tiden anklagar oss, vill förvilla oss med orden: denna gången är det inte så farligt. Gud har nog överseende. Men kära vänner, det betyder bara att lägga en ny synd till de övriga. lagen, Guds lag, den är helig. Budordet är så strängt som det själva verket säger. Heligt, rättfärdigt och gott. Det är min synd som gör att budordet som var givet till liv istället blir mig till död. Den bekymrade syndaren kommer vi tillbaka till. Det är ju så som du och jag ofta känner oss. Vi är bekymrade över synden som dagligen plågar oss. Vi är bekymrade över att vi inte kan, utan vi är fega för att vittna om våra, om frälsaren och vad han har gjort för våra vänner och bekanta. Vi pratar hellre gärna om någonting annat. Detta, kära vänner, det är någonting som vi får bära med oss. Som vi får öva oss i genom att läsa ordet. Lyssna till det och höra vad han säger i sitt ord. Det kom en kvinna till Herren Jesus som var synderska. Som inför det, för de självrättfärdiga fariseerna som stod där och tittade på henne. Men hon föll på knä. Hon tvättade Jesu fötter med sina tårar. Hon torkade Jesu fötter med sitt huvudhår. Hon kom till Jesus för hon förstod att han var full av nåd och sanning. Vad gjorde Herren? Började han klandra henne på grund av alla hennes synder? Sa han, innan du får förlåtelse så måste du visa upp din ånger att den är sann. Och din omvändelse att den är uppriktig. Nej, inte med ett ord. Han sa enkelt och klart, dina synder är dig förlåtna. Evangeliet, det är utan om och det är utan men. Han förlät henne, hennes synder. Han upprättade henne direkt och utan några som helst villkor. Samma behandling fick publikanen Zacchaeus. Även om han, det mesta av hans förmögenhet inte hade kommit till genom kanske lurendrejeri och maktmissbruk. För han sa ju att han gav hälften av vad han ägde till de fattiga. Och betalade fyradubbelt igen. Så hade han ändå på säkert tillskansat sig pengar på ett orättfärdigt sätt. Han ansågs ju allmänt att vara en syndare. Han hörde talas om att Jesus var på väg. Han blev övertygad om att honom måste jag lyssna till. Han klättrade upp i ett träd. För han ville se Herren Jesus. Vad gjorde Herren? Han tog ned honom från trädet. Han gick in till hans hus. Och då kanske Zacchaeus förväntade sig, nu sätter sig Herre Jesus med en penna och frågar, hur är det nu Zacchaeus? Räknar nu upp allting? Nej, det gör han inte. Utan vad gör Herren Jesus? Han säger till Zacchaeus, idag har frälsning kommit till detta hus. Eftersom han, Zacchaeus, också är ett Abrahams barn, en Abrahams son. Och Zacchaeus sa med glädje, Herre, hälften av det jag äger, det ger jag till de fattiga. Och om jag har bedragit någon så ger jag fyradubbelt tillbaka. Det sa han av sig själv, av ett glatt hjärta. Hans samvete som förut hade varit tyngt av synd, det var nu lättat. Och det drev honom till denna generösa hållning. Så har Herren Kristus visat oss hur förkrossade syndare ska tas emot. Skriften hänvisar inte eller aldrig till några egna gärningar eller aktiviteter. Det är inte heller så att du behöver på olika sätt kämpa dig fram till tron genom egna ansträngningar. Du behöver aldrig utkämpa någon bönekamp. Du behöver inte gå igenom olika stadier eller någon nådens ordning. Uppväckelse, omvändelse för att på olika sätt ta vara på den erbjudna nåden innan du blir pånyttfödd. När Jesus visar dig och oss alla, dels genom sin undervisning och dels genom detta sitt sätt att behandla olika människor, att evangeliet skänkes direkt och utan villkor. Evangeliet kräver ingenting, utan är bara ett erbjudande. Och det är ett erbjudande till dig som har kommit hit till denna konferens. Du får det fritt. Det är gratis. Låt det vara din högsta och din dyrbaraste skatt. Hur började vår text? Den började med orden: en sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. En bibelvers som sammanfattar all den tröst och all den glädje och denna tillit som vi har, den får avsluta vår predikan idag. Och det är Paulus som skriver i Romarbrevets 7:e kapitel, den 6:e versen. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske fader, för ditt heliga och ditt dyrbara ord. Tack för allt vad vi har fått lyssna till denna helg. Tack för att du låter din nåd så flöda över oss. Herre, hjälp oss nu att vara dina vittne i vardagen. Herre, du har satt oss på en plats där vi har att verka. Och du ger oss hjälp och du ger oss nåd där. Och du ger oss allt vad vi behöver. Herre, vi lämnar oss. Vi lämnar våra kyrkor, Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige och Norge, i dina händer. Sköt oss och bär oss som alltid du gjort. Detta ber vi om i Jesu namn.